Podplay.
Ja, det är full fart i statarlängan eller podd.
Vad trevande du är i början. Det är mysigt, Jonas, när du liksom väljer dina ord som Lars Ulvenstam nästan. Kommer ihåg honom? Han som alltid fick kärringar och kulturkärringar att gråta på tv när han intervjuade honom.
Han som hade en förmånen på den tiden. Alltså det här är en gammal kulturman.
Ja,
han hade en förmånen att få inleda sommarpratet i Sveriges PK-radio 1 varje sommar. Ja, och även avsluta fick han göra. Jamen. Lars Ulvenstam, eller för alla oss gamla,
Ulven som vi kallar.
Ja, gamla kulturtönt.
Han var ju en snuskgubbe. Vi ska inte säga för mycket, men var inte så vän som han verkade.
I ett svenskt narrativ så är ju alla snuskgubbar som är heteronormativa och över 40 år.
Ja, det är det jag säger.
Mm-mm. Så det är därför jag lite lugnt frågar Lindskov, som är vår demonproducent, vårt svar på von Krösus och Onkel Scrooge. Är vi igång? För här sitter vi och pratar om ulven alldeles i onödan annars. Det är ju ingen person man vill nämna i namn ens. Alltså.
Han ska ju inte nämna sig på den.
Mycket bra. Och vi nämnde tidigare här, vad sa du? Du frågade om Lindskovs dialekt. Lindskovs dialekt smakar dollars.
Ja, nej, men så är det ju inte. Men han är ju uppenbar, han är ju börde från Kristianstad, från Lindskov. Och det är ju slottsmiljö, det andas ju skånsk trygghet, mylla och mölla och överklass. Här går det, där har du.
Mölla och mylla, men också nu för tiden kanske i Skåne, framförallt i Malmö, mulla också.
Ja.
Jättefint. Vi firar ju Eid, det persiska. Ja,
kan
nyåret.
Du din Koran, Lindskov?
Nej.
Då ska du utvisas. Ja. På tal om Kristianstad, har du någon gång varit och besökt statyn av Filip Orlik som står i centrala Kristianstad? Det här är en historisk referens i vår podd Inaktuellt med Jonas Nilsson och Hans Wiklund. Mm. Filip Orlik, alltså kosackledaren som följde med salig kung Karolus Rex, Karl XII, hem till Sverige efter kalabaliken i Bender, bodde en 10-12 år alltså i Kristianstad, får en staty uppkallad efter sig. Den första, nu kommer vi in på moderna tider här, som Chaplin sa innan han skruvade på sig dojorna i storlek 47. Han var ju välhängd, Chaplin.
Ja, men jag tror skorna var för stora för honom. Han hade normalt tilltagna fötter.
Så clowner har inte stora könsorgan för att de har så stora skor. Mm. Så Ronald McDonald är inte populär bland småbarnsmorsor för att... Tillbaks till 1700-talet. Filip Orlik, kosackledare över Zaporoge, kosackerna. Och han var ju faktiskt den första... Nu skakar Lindskov. Det här är pengar i en Lindskov.
Han har en Kristianstad-referens. Kristianstad är Sveriges lägsta punkt.
Ja,
just det.
Sveriges lägsta punkt rent intellektuellt, det är ju våran podd. Men alltså rent geografiskt,
men det stämmer, men de har ju till och med pekat ut Sveriges lägsta punkt. Det är liksom en jävla grop i marken. Jag tänker, om man gräver en grop bredvid Sveriges lägsta punkt, då borde ju den då bli Sveriges lägsta punkt, även om den då också ligger i Kristianstad givetvis.
Om vi spelar in den här podden i Sverige.
Ja, exakt.
Ja, då har vi det.
Sveriges näst lägsta punkt är ju naveln på Leif Pagrotsky, men det är ju en annan grej liksom.
Men hur ser vår resebudget ut?
Nej, men får jag bara fråga, ska ni tysta mig nu, era förbannade Putin-anhängare? Ni som den där trollfabriken.
Ja, förlåt, fortsätt att prata om kriget i Ukraina.
Nej, Filip Orlik, alltså en ukrainsk kosack. Ukraina fanns ju inte då, Ukraina är ju en 1800-talet.
Kosacker är den blodtörstigaste av blodtörstiga.
Ja, men de red ändå med Karl XII:s tuffa drabanter från småländska höglandet och från Finland. Vad var han sa? Karl XII och Armfelt. Vi strider till sista finnen när svenska armén tågar fram. Filip Orlik, han skrev alltså den första ukrainska, kan man säga, konstitutionen någon gång tidigt 1700-tal. Den finns bevarad på Riksarkivet i Stockholm. Så när Putin pratar om att ur-Kiev och rysk-Kiev och gamla, som vi kallar det för Helgegård, eller något sånt där.
Ja, när det var svenskt. Ja.
När det var svenskt, så har han förbande med fel, därför att den första ukrainska staten är bildad av Filip Orlik kosacker på samma område där vi idag har mellan Kiev och Lviv, mellan Dnieper. Vi pratar alltså Don-kosackerna här, vi pratar 1700-tal. Den konstitutionen försöker han ju fibbla bort, det där rovdjuret Putin, alltså ryssarnas svar på Juholt. Ja. Alltså vad jag säger nu, Kristianstad, statyn, Filip Orlik, googla på det här och så åker ni till Sveriges lägsta punkt.
Ja, samtidigt, det blir en kombiresa. Två semestermål på priset av ett. Lindskov betalar!
Besök Lindskovs föräldrahem. Alla papperslakan och 600 spänn i dörren. Lindskov, du får gå ut nu, för vi ska ju ha podd här inne.
Ja, vi ska ju snacka allvarliga grejer.
Absolut. Vi ska börja med lite country and western från den svenska myllan.
Jonas, får jag be dig att du håller telefonens högtalare mot mikrofonmembranet den här gången istället för att ta mikrofon mot mikrofon, för då får det liksom ingen riktig effekt.
Jag känner mig lika önskvärd som en liter kefir på
svensk. Ja, men ta inte det här personligt nu bara för att du råkar vara otekniskt. Det drabbar många män.
Det kan ju för fan inte bli mer personligt. Alltså jag håller upp ett, Hans, du avslöjar att det här är satans lågbudget fast vi är sån succé och spöar de flesta poddar vad det gäller ratings, lyssnarsiffror och pengar in till Lindskov. Där han sitter på pantbanken och räknar hundralappar, skrynkliga hundralappar, redan blöta från pressningen. Nej, men du sitter ju, alltså, jag håller ju upp min mobil för att spela lite country and western, outdoor country, svenskt företrädelsevis, för att Lindskov ska få betala pengar.
Ja. Och så säger du att jag håller för underhållningsvärdet, för det är trevligt att lyssna på country.
Är det sant?
Ja, det är många som säger.
Och det säger du nu efter 150 avsnitt.
Ja, om man nu hörde musiken eftersom du håller telefonen åt fel håll.
Man hör ju att du har varit involverad i amatörporrinspelningar. Det här med mickar och sånt, när det ska höras, när man lägger en riktig prutt innan 69, ja. Det hörs. Hur ska jag hålla? Då säger jag som Evert Ljusberg första kvällen på Pride. Buskarna är inte höger vid entrén. Hur fan ska jag göra för maximal effekt?
Gör som jag säger, det är inte svårare än så.
Ska jag göra som du säger? Åh, herregud, du känner mig som Zelinski när jag står blodtörstig fan och hotar den också. Okej. Då spelar vi svensk outlaw country i våran podd Inaktuellt. Vi hälsar med ett klämkäckt välkomna till oss. Snart ska vi passera Doggers Bank. Den här podden är ungefär lika aktuell som gamla Nordsjön.
Och så sjunger ni med allihopa nu.
Ja, nu sjunger vi med. Nu kör vi här. Lite svensk outlaw country. Det här kostar Lindskov pengar.
Varje morgon gruvan såg komma in en jätte.
Hur fan ska jag hålla skiten?
Så här.
Låt som jag går och pissar.
Vänd på telefonjäveln. Ditt mongo. Där ja. Nej.
Store John alltså.
Ja. Det är bra grejer. Och jag tyckte du fick till det lite mot slutet.
Här. För första gången ska jag be om ursäkt om min kusins vägnar. Det känns som att vi är några som sitter i någon rättegång här i tingsrätten och det ska väl överklagas av någon lagvrängare, någon baggbölande svindyradvokat.
Ja, brännvinsadvokat.
Du skrek ett invektiv som inte känns riktigt adekvat i en modern samhällsstruktur, Hans.
Nej, jag håller med dig, Jonas. Så där får man verkligen inte säga. Men det kommer att vara ett av våra minsta problem framgent när vi nu blir invaderade bland av ryssarna, att vi uttrycker oss korrekt hela tiden.
Hörde du om, på tal om pseudodebatter, saker som egentligen inte betyder någonting. Vi kan ju återkomma till
maskuliniteten, tänker du på?
Ja, jag menar, bara en sån här, vi kan ju återkomma till kefir som nu åker ut snabbare än Paolo Robertos pastasås. Fast kefir dricks bara av svennebananer och folk på äldreboenden. Jag har jobbat inom hemtjänsten. Kefir var ju det man lurade i de gamla innan de skulle skriva på arvspapper som man kunde få ut lite pengar för. Ja, men efter att ha ryckt ut guldtänderna på de här som var 90 plus.
Ja, men det är också att den är ju väldigt lugnande och fin. Den har en fin bakteriekultur och så vidare. Och den har ju, men att man tar bort kefiren, det har ju med själva omslaget på kartongen att göra. Att
ja, men det är
att
bara...
det är
en sorts,
att, ja, du har de här, ska vi säga, rödbetsformade byggnaderna. Det är ju faktiskt Röda torget man ser i en sorts liten pastisch. Och det är det som vdn för Arla nu känner att det här känns inte, det är inte rätt i tid. Ungefär som med Paolo Robertos pastasås, att man måste hälla ut hela skiten för att det har blivit fel.
Kan inte då Arla då, detta halvstatligt, inte halvstatligt,
nej,
men
helstatligt.
Det ägs ju av LRF, Lantmännens riksförbund, och utan bidrag så stannar LRF på ett par timmar.
Ja, LRF
för fan,
ägs till 100% av staten.
Vill ni verkligen göra nytta, LRF? Åk ner med era traktorer till Ukraina och boxera bort gamla ryska stridsvagnar från 70-talet. De har hittat T-72 i ryska armén som de har lämnat, unga ryska värnpliktiga. Det här är alltså helt pålitliga uppgifter från Ukrainas statsdev och framförallt från Ukrainas försvarsminister. De har hittat övergivna gamla T-72 på ukrainska landsbygden som ukrainska bönder får bärga bort. Det är ju liksom inte, det är inte crème de la crème som ryspackar skickar ner. Alltså det är ju hunner och det som du nämnde tidigare, mongoler och kosacker
Nej, men det är ju tråkigt, och sen så är det ju liksom 17-åriga värnpliktiga som inte hittar bak och fram på en Kalashnikov och samtidigt med den här dystra materiellen då. Som
de är ju för fan mer inkompetenta än svenska gymnasieelever. Då, så dåliga kanske inte ryska armén är. Vi har inte sett någonting, you ain't seen nothing yet, för att citera Randy Backman. Nej, Nej, men åter till kefir, Hans. Vad blir nästa steg om vi tar bort kefir för att det är en lökkupol? Alltså, får jag inte spela rysk roulette hemma på puben Diset i Aspudden? Får jag inte dricka en White Russian? Får jag inte ta kvar min? Titta, jag har ju en klassisk rysk...
Lantfrisyr kan man säga. Sent 1600-tal, va?
Ja, jag ser ut som en dräng från någonstans...
Gulagen.
Min klassiska gulagfrisyr. Ja. Var går gränsen för vad vi får göra? Får vi spela Tchaikovsky på P2, alla vi som älskar klassisk musik? Vad får vi göra? Får vi spela Svansjön? Svansjön som sägs vara den musik som spelas när ryska statsledare har dött. Så hör du Svansjön på rysk radio, du som sitter ute i skärgården och tjuvlyssnar på rysk radio, då vet du, då har Putin knäpps av någon från den här, det här...
Alltså bataljonen.
Nej, men det här gardet då, som då enligt CNN är ute efter Putin. Och så har de namngivit då de sammansvugna. Det är ju också schysst och namnge de som ska skjuta honom. Jag tror inte att någon ringde och sa till Hitler, du, den här Stauffenberg, jäkla bra kille, hoppas han lyckas skjuta dig. Om nu någon försöker ta Putin av dag och ursäkta mig, men det hoppas jag vid Gud, Allah eller Hindi eller Kristi brud eller vem fan du tror på. Jag hoppas att det sker. Varför sitter CNN och namnger för oligarker då som sponsrar? Det är ju märkligt, Hans. Det är ju värre än att sitta och dricka kefir och bli anklagad för att vara Egor Putilov eller Putin-anhängare.
Nej, men det är väl lite så att sanningen ska ju publiceras på något sätt. Så där tycker jag CNN gör rätt på ett sätt. De ska ju inte gå varken den ena eller den andras ärenden. När det gäller exkluderingen eller ska vi säga cancelleringen utav olika ryska saker, så som kefir, den helsvenska kan väl tillägga kefir. Jag har inte blivit sånt hallå sen de hade turkisk yoghurt, så hade de någon gubbjävel från Georgien på omslaget istället. Det var ju också skandal. Det var ju tvungen att hälla ut den skiten också. Han klagade ju gubben. Han trodde han hade dött för flera hundra år sedan. Nej då. Han levde ju på kefir, va? Så han var ju 200 år gammal.
Han var äldre än Joe Biden. Mm. Den droppställning som vi idag kallar för den fria världens yttersta representant i form av USAs president. Mm. Nej, men kefirgubben, han med det här CC Top-skägget. Han ser ju som en blandning mellan, han hade ju samma skägg ungefär, en blandning mellan Farmin Kristinas skägg och Billy Gibbons i CC Top.
Ja, lite
han
åt mitt håll också, bodde, faktiskt, om du tittar lite noga här. Titta.
Vad fan sa du? Bodde han i Georgien? Jag får med att han bodde i Bredäng, satt ner på pizzan, hade försörjningsstöd. Han kom väl med den stora vågen 2015.
Det kan ha varit en släkting till honom också. Det var någon jävel som kände igen gubben och sa att det här är inte rätt. Han är inte turk. Han kom någon annanstans ifrån. Han är nämligen min kusin, eller om han är kusin med den åsnan eller lammet eller fåret.
Ja, men
vad
vet vi om gamla produkter?
Jag vet ingenting om dem.
Bullens pilsnerkorv hette ju Ballens pilsnerkorv, serverades i tälten på Pride. Ja. Kalles kaviar, Kalle, det var ju Kalli, känd person.
Kalle Osi. Känd gayporrskrift i finsk media.
Ja, men det finns väl en annan Kalli. Kalli Rummenigge, han som var Hitlerjugend i Hamburg från 1939-1944. Liksom. Ja. Vi kan ju inte bara rota
Det kan vi inte göra.
Jag säger som Nick Ferrari, välkänd radioröst i England. Where does it end?
Nej, ingenstans uppenbarligen. Vi måste cancellera allting. Och jag tycker att när man går så hårt åt de ryska produkter så att det närmaste vi har kommit, det är exkluderingen av Paolo Roberto efter det här olyckliga prostitutionsköpet som han gjorde sig skyldig till. Apropå det förresten, nu visar det sig att topplistan bland prostituerade i Stockholm då, som har utgjorts av rumäner och folk från Nigeria, nu är det Ukraina som kommer som en i vinnarhålet här. Och de står ju då, det är hallickarna och människoförsäljarna, de står ju uppradade på kajen där i Frihamnen och väntar på att de kliver av båten, och sen är det bara ut till Breda till en lägenhet där man bor 20 tjejer och så vidare.
Det är en värre skandal än när stod någon i Tallink-uniform och skruvade loss bovisir på ett gammalt fartyg någon gång på...
Vi är inte säkra på att det var så det gick till, Jonas.
Nej, men man får väl raljera förbannade land. Nej, vänta, raljera får man inte göra. Raljera ett gammalt ryskt uttryck.
Fan, nu åker vi ut med kefiren.
Ja, Rasputin, alltså han som satte på tsar Peter Rachmaninov, nej vänta, Romanov-släkten. Rasputin var ju en rysk trollkar och allmän galning, ungefär som någon slags ryska kolchosböndernas svar på Hans Scheike. Han satte ju på tsarinnan och de fick ju ungar ihop. Vet du vad tsarinnans ungar heter? Sardiner. Ja,
men jag tror ju för sig att just Rasputin, han var ju någon form av, man kan säga, ja, det är som Damberg till Magdalena Andersson, förstår du?
Alltså, ett jävla go-to. Ja, vad är de har på engelska kåka? Billy Webb, min kompis, han satt ju på Bedford. Då hade de alltid folk som var gophers. Och Billy fattade inte riktigt vad det där var när han började hänga med folk från Brixton och Peckham och riktigt tuffa, vidriga typer. En gopher. En gopher är en person som är go for this, go for that, go for a cup of coffee, go for this. Så Billy höll på att bli gopher. Då sa han, jag är tjock, jag är tuff, min farsa kan slå ner allihop, jag muckar snart och jag håller på Millwall. Så fick han, då slapp han bli en gopher. Aha, inne på det här brittiska fängelset.
Ja, stjärtpojke. Omskrivning.
Ja. Exakt.
Det där behöver du inte säga till Billy när du träffar honom.
Stämmer. Hör du, på tal om stjärtpojkar. Det var ju fantastiskt.
Jag tänker på Kristersson och Magdalena Anderssons besök på NATO-övningen i norra Norge, va?
Underbart. Cold Defense, det är ett svenskt initiativ. Ja. För det viktigaste för NATO just nu, det är inte att fungera och kan skapa fred i Europa och i Europas länder som blir utsatta, utan det är att de ska hjälpa Sverige utan att vi egentligen behöver ställa upp med någonting.
Perfekt lösning, ja, i min bok.
Perfekt lösning. Alltså det dör ju svenskar på Gran Canaria varje år, men det ska inte dö några svenskar i utlands militärtjänst. Nej. Men vi ska ändå få hjälp av NATO. Så nu är Magdalena Andersson med sin yrkeschaufförkompis Kristersson i Norge.
Ja. Och, det var roligt att de åkte tillsammans. Det där var ju beslutat sedan ett par veckor tillbaka. Intressant att dagen innan Magdalena Andersson ska åka med Kristersson, sin ledefi, sin antagonist.
Sin dvärgtax.
Ja, åka på en gemensam resa till norra Norge. Då säger Kristersson, ja, vi ska gå med i NATO. Det är vår stora valfråga. Och där står Magdalena Andersson och fattar absolut ingenting. Och dessutom får du göra saker värre. När de väl dimper ner där i stormbyarna söder om Narvik, får de varsin pansarvagn. Den där jävla Kristersson, han är ju byggd för att sitta i pansarvagn. Ja. 1,60 lång och väger 45 kilo. Mm. Och som stridsvagnsförare så är han ju överlägsen. Han mosar Magdalena på stridsbanan där. Han flög iväg med den där pansarvagnet. Och Maggan satt ju där lite försiktigt i bakvattnet. Så hon var typ dubbelt röv...
Kanonrör.
Ja.
Ja, kanonrör. Hon blev kanonrör. Ja. Nej, men grejen är att när Wagnergruppen sätter efter Kristersson och de döper om Stockholm till Volgograd eller Putinburg eller vad det är, då kan han, då kan ju Kristersson med sina pilsneraxlar, han kan gömma sig in i kanonröret.
Ja. Ja. Och så kan man skjuta iväg som man gjorde på cirkus förr i tiden. Det kan ju
festa. Och så kan han sticka ut huvudet ur kanonröret och säga: "Hörni, ryssar, Tavarits, kamrater, hörni, glöm inte Boris Jeltsin, glöm inte Syrienkriget, glöm inte Tjetjenien när ni bombade Grosny till grus och kallade det strax innanför humanitära korridorer. Ni evakuerade civila, där jävla ryssar, bara för att kunna bomba deras städer till grus och sönder och samman. Grusny, Grosny, där har du va?
Ja, ja,
det är
visst,
grus
visst.
På gammel tjetjenska. Ja. Grejen är att när Kristersson, det måste ha ett ganska tryckt stämning i planet, ja, till lite, Norge, va? När han har gått ut ett utspel, vi ska gå med i NATO, vi går till val på det här. Den såg, Magda var ju som gamla svetsminister. Hon var ju som hittebarnet Löfven. Hon såg den fan inte.
Nej.
Komma.
Nej, verkligen inte. Så när, och han sitter och sträcker ut regeringsplanen. Kristersson har ju inte där att göra. Det är regeringsplanen. Han sitter inte i regeringen, den där fan. Och så sitter han där. Jordnötter, tack! Och så gin tonics och skit. Sitter och firar. Och Magda blir bara gråare och gråare i ansiktet. Och sen till slut när hon tvingas sitta i, och blir hon sjösjuk i den där pansarvagnen och lyckas inte hitta gasen.
Exakt. Och Magdalena Andersson, ja, har väl, hon har inte varit så jävla besvärd sen hon satt med Damberg och han knöt en knutblys och så tänkte hon, hur ska vi kunna hugga kniven i Juholt, för det här partiet går rakt åt helvete. Har vi någon vi kan ta upp? Har vi någon på reservlistan? Ja, det är någon Löfven som har bott som hittebarn i Ångermanland. Ja. Släng in någon med tag för
fan. Han kan svetsa åtminstone. Han kanske kan foga ihop den här jävla trasiga haveriet.
Så kan vi åtminstone kicka när det är dags för valår.
Ja, jag vet inte, hur ska det här sluta, Jonas?
På tal om dubbelresor, Hans. På tal om dubbelmackor. Du pratade om Paolo Robertos pastasåser. Det var ju sån himla otur när Paolo Roberto åkte dit för Jenny Strömstedt inför sittande ting. Förlåt mig, inför sittande tv-publik. När han säger,
alltså, han åkte dit på eget bevåg.
Ja, men han blev ju gripen då, så skulle han tala ut i TV4 på vägen hem.
Just det.
Lagom till middagen så skulle han säga att, och då frågade Jenny Strömstedt honom, var det första gången du besökte en prostituerade?
Ja.
Ja. Och då sitter varenda mellostörd TV4-diggare som älskar Hollywood Gunilla Persson och tänker, herregud, när du ska bikta dig och be om ursäkt, sitt för fan inte fortfarande och ljug. Nej. Hur tror du det blev när de där...
Eller det kan ha varit maximal otur, det var enda gången.
Jo, exakt. Jo, men så är det ju alltid. Så fort någon tar kola eller så fort någon skjuts i en gänguppgörelse så är det, ja, min son, han skulle ju precis sluta med den kriminella verksamheten.
Jag säger tolken då, tyckte jag.
Börja plugga. Min man förresten, han satt med sina bockmustascher och var omslagspojke på
kefiren. Sen tog de jobbet ifrån. Det var någon jävla släkting, Ali Kans i Göteborg, som skvallrade och sa att det inte var jag, att jag inte var turk. Och nu har jag förlorat mitt enda inkomster, då måste jag leva på en get.
Ali Klan. Och jag är dessutom gift med geten. Ali Klan och de 40 rövarna. Du Sherazade, det är tusen och en natt. Tusen och ett
Erik Sade har väl ingenting med det här?
Sherazade, hans syrra, Shehera. Det är tusen och ett bidrag. Det är en gammal persisk folksaga från förorterna. Hans, jag tänkte på det där, du pratade om Paolo Roberto. Ja. Det var ju nyinspelning av en officer och en gentleman. Vi var ju så stolta när vi fick in USS Forrest, ett av amerikanska flottans, de heter väl bullyjagare, främsta fartygen. Mm. De har knappt ankra i frihamnen förrän en av officerarna och en gentleman till matros åker rätt in till en adress på Östermalm för att då ha ett köpt samlag av en hyrtant som råkar komma från Ukraina. Ja. Och det bizarra i händelsen, det var att det var ju samma hyrtant. Det var bara en tjej som har anmält det. Det var ett tillslag, va? Mm. Och de plockar in två amerikanska sjöofficerare. Ja. Och jag tror inte ens Joe Biden fattar vad som hände. Nej. Vad var de, sa du? Var de i Schweiz? Landet som gör klockor, och vad hade hänt?
Och varför var de där med ett skepp i Schweiz? Hur kom de dit?
Det är två amerikanska sjömän som haft sex med prostituerade. Nej, säger Biden.
Ja, men det är det de gör.
Det har hänt för fan innan det fanns fartyg. Sjömän ligger med prostituerade. Det är ju inte ett lagbrott. Det är ju inte ens en tidningsnotis i anrika amerikanernas svar på DN, New York Times. Nej. Överhuvudtaget. Nej. Men nu åker de dit. Och det här blev ju en diplomatisk skandal. Ja. Kanske inte i klass med när Sven Hirdman sitter och försvarar ryssarnas intervention i Ukraina i P1 i söndagsintervjun med duktiga Martin Wiklin. Mm. Sven Hirdman, denna, får jag säga, rysslakej, Hans.
Ja, det får du säga, men alltså, vi slänger ju förolämpningar till höger och vänster, men det är på ett hjärtligt vis.
Ja, absolut. Hämta yxan, älskling, till den man älskar, Agerman. Citat Örjan Ramberg. Ja, men gick det för sjöofficeraren?
Jo, men det gick bra. De fick ju åka härifrån. De var ju cancellerade, så de fick ta sitt skepp och sticka åt helvete. Eller rättare sagt, köra runt över till Norge, till den här NATO-övningen där Kristersson och Magdalena Andersson sen kom på besök. Och norrmännen var ju så glada. Titta, där kommer statsministern och sonen har hon med sig också. Och det är ju trevligt att de visar enad front. Ja, nej.
Lillgrabben 18 år, så kan han få köra stridsfordon 90 som svenskarna står själv. Eller
dessutom han druckit gin tonics hela flygresan, och skakigt var det, så han är ju halvpackad.
Han drack en White Russian utan kefir. En klassiker. Ja. Det var ju lite kul att norrmännen har ju ingen sexköplag. Nej. Så att det var ju full fart fram när de där, när amerikanska NATO-officer går fram och lägger bud på Magdalena Andersson. Ja. En svensk blondin, vad säger vi, $40?
Och Kristersson, han hade ju redan huggit kniven i ryggen på Magdalena Andersson, så han tog emot betalningen och stoppade i fickan, den jäveln.
Den där stod ju, han gick in i dockskåpet och provade dockuniformen med NATO-emblem på.
Nu är slutmobbat här, Jonas. Nu måste vi prata allvar. Jag har faktiskt en grej här. Nu får du vänta lite.
De här människorna representerar makten.
Vilka?
Magdalena och hennes...
Vilka är det?
Hennes lille son, Kristersson, som följde med till Norge. Mm. Fast du hade någonting. Du är ju fan hundbiten, Hans.
Ja, med hundbiten i näven här. Kommer du ihåg i Saltkråkan när Ruskprick och Knorrhane dök upp? Det var ju Hans Alfredsson, va? Tage Danielsson, som gjorde en liten cameo. De dök upp där. Och Hans Alfredsson, han var ju så rädd för Båtsman, den stora hunden. Och det skyllde han på att han hade blivit hundbiten i näven.
Ja, men det skyllde Eskil Erlandsson på i många år också.
Ja, men att han blev fårbiten i pungen, men det var ju något helt annat. Det var ju självförvållat.
Erlandsson, han inte bara förlovade sig med labrador, han hade ju vikingasjukan också, kommer ihåg det? Mina händer skakar så jävligt, så rätt för det så landar de på damknän. Jo, men om de gör det, Eskil Erlandsson, gamla jordbruksministern, sätter för fan inte blev tanten när det möte på Centerpartiets kansli.
Nej, precis. Gör som hemma, den. Så har jag ett får där och en get i andra handen. Du, nu appanaget har du säkert hört talas om. Det är ju någonting som vi genom skatterna betalar för. apanaget är alltså själva finansieringen utav kungen, kungahuset, som vi har så mycket glädje och ger oss innehåll och mening till livet. I alla fall många av oss, till exempel jag själv som är en väldigt stor royalist, särskilt i bistra tider, Jonas, när vi är ansatta från både höger och vänster.
150 miljoner är väl i årligt apanage till kungahuset. Det är förbannat med en större skandal än att de skickar 1 miljard till Afghanistan som går rätt in i skägget på någon valfri talibanhanne. Vars kusin har 7 identiteter och bor i Rosengård.
Jo, men nu det tycker jag det här, nu är det liksom lite ogin mot kungahuset. För
ogin och tonic.
Han har ju en jäkla massa slott att hålla reda på. Dels har ju han och Silvia, han har ju en 3-4 slott. Stockholms slott till exempel, den här jättebjässen som ligger mitt i stan, ja, bredvid Gamla stan där. Och sen så
kan inte ukrainska flyktingar flytta in på slottet? För det finns en debatt i London nu.
Det är en jättebra lösning.
Oligarkernas förbannade gamla paradvåningar i Knightsbridge för hundratals miljoner kronor. Där ska det bo ukrainska flyktingar nu. Ja. Det är vad jag kallar politik i praktiken, för att citera Alexander Solzhenitsyn.
Men samtidigt, alla oligarker som har bott i London och stuckit hals över huvudet nu, deras lägenheter och gods står ju lediga, så där kan ju ukrainarna flytta hit. Snacka om dålig stämning sen när oligarkerna kommer tillbaka och märker att det är ukrainare som står på gräsmattan här. Det är inte så trevligt. Men du, när det gällde apanaget så är det ju så att nu har man ju bestämt att det ska bli lite mer transparens i det här, det vill säga att vi som skattebetalare ska kunna se vart pengarna går någonstans. Vilken kungafamilj, om det är kungen och Silvia eller om det är kronprinsessan och David, vad heter han, killen där? Daniel. Om det är de som får pengarna och så vidare.
Eller prinsessan Slits eller Chris och Madde och gänget. Det är ju en himla massa folk. Det är ett nätverk det här.
Ja, Madde och Chris får ju inga pengar. De har ju avsagt sig apanage. De får ju däremot givetvis ersättning för de utlägg de gör i samband med pliktutövning. Och så det är inga konstigheter. Men däremot så blir ju roligt sen när transparensen blir ännu mer, att det blir ännu större, att vi då kan se varenda liten kostnadspost. Man kan se varenda horklubbsbesök och du vet, allt möjligt kommer ju synas i kvittohögarna där. Så det blir, jag hörde en intervju med, vad heter han, våran kompis, han på Svensk Damtidning.
Det värsta är att vi har inga kompisar längre. Podden har ju brutit fler vänskapsband för fan än Hitler och Stalin i Ribbentrop-akten 1939.
Ja. Nej, men det är sant. Men han som är hovreporter, chefsredaktören för Svensk Damtidning.
Vet du vad, han anföll mig när jag var inne på ICA Kvantum tillsammans med min flickvän när vi skulle storhandla inför något helgbesök.
Jordan, hade du sagt något nesligt om kungen?
Jag gick och tänkte på mitt traditionellt samlag i utdragssoffan med Mikaela. Nej, då ropar han: hörru, radiokillen, Jonas, radio. Då kommer han gående, jäkligt trevlig. Han har ju gett backslicken ett ansikte. Johan T. Lindvall.
Just det.
Där T står för trams.
Ja, men han är väldigt, han tar sitt jobb på allvar.
Han är grym.
Det måste man respektera.
Han är som Christer Björkman i Mello. Han är fan med på riktigt.
Ja, och så hörde jag då en intervju med den här nya öppenheten från kungahuset. Så berättar Johan T. Lindvall lite grann varför kungahuset nu väljer att lägga korten på bordet. Jo, man försöker motverka att folk ska bli avundsjuka och irriterade på apanagets storlek och sånt där, och att det ska bli mer transparent och så vidare. Och så blev man intervjuad på Ekot av en reporter som då frågade Johan T. om olika saker. Han hade en bra utläggning, tycker jag. Samtidigt, den här reporten på Ekot då, hon säger då efter ett tag, hänvisar till Riksmarskalksämbetet som då ska administrera själva apanaget när det kommer in.
Vad kostar inte det per år? Riksmarskalksämbetet?
Ja, precis.
Det kommer en ny myndighet varje dag. Men det som jag, ring för fan Missing People.
Det som jag hakar upp mig på, det är att Ekots reporter på Sveriges Radio, som vi också betalar betydligt mer pengar än till kungahuset för, inte vet att det heter Riksmarskalk utan säger Riksmarskalk. Nej, lite mer kan man väl för fan kräva av statsfinansierad radio, eller?
Nej, men är det sant?
Ja, inte en utan två gånger. Jag menar, borde finnas någon sorts redaktör ändå som säger så här: ursäkta mig, jag menar, jag är inget snille heller, men jag kan för fan tala svenska. Det har jag gjort sedan jag började med radio.
Ja, nu gränsar du till rasism. Alltså, ska man behöva tala svenska? Du har varit en jäkla duktig elev och suttit längst bak och gett fröken både ett äpple och ett kön ibland. Ja. Du har ju varit duktig på SFI:n, Hans. Men säger de makalk alltså? Skojar du?
Nej, jag kan tyvärr inte skoja om så allvarliga saker. Så att, då tycker jag man ska se över Sveriges Radio lite grann. Vad går pengarna till? Jag är inte utbildning i alla fall. Den saken är klar.
Du vill alltså att man ska granska Sveriges Radio.
Det vore intressant att se av de pengarna tar vägen.
Du satt ju för några avsnitt sen och kallade mig för ruskprick och knorrhane och stort sett jänkemän.
Men jag blev hundbiten i näven, det är därför.
Du har fått rabies, Hans. Va? Och det kommer påverka ditt intellektuellt mycket positivt. Och rätt vad det är så är du president i Ryssland, ska du
säga. Vattusot, som det hette förr i tiden. Vattuskräck heter också rabies.
Exakt. Mm. En rysk sjukdom får inte finnas längre. Den ska ut med kefir med badvattnet. Ja. Men när du säger att apanaget ska bli transparent, då borde också pengarna som vi skickar till Sveriges Radio så att vi är transparent.
Det är dit jag vill komma.
Mycket bra, Hans. Mm. Först, nu, Eureka, som Archimedes sa när han låg och visade tasken i ett badkar och uppfann relativitet.
Riksmakalken.
Grejen är, då tycker jag att vi ska ha en offentlighetsprincip och ett transparent granskande av då till exempel kanske SVT och SR, vart välfärdsstaten är på väg.
Det finns ett förträffligt program som heter P1-medierna, va? Där man tittar lite, då vänder man sig ofta inåt, det är en introspektiv verksamhet också, så att man kikar lite grann på vad man själv håller på med.
Det är förbaskat bra, just nu tror jag att vi gör bort oss ganska mycket inför vår stora, kraftiga incel-publik här med kamouflagebyxor, tumring och thailändsk fru, Hans. Alltså nu avslöjar vi att vi sitter och lyssnar på Sveriges Radio för att få uppslag, uppslag, inlägg och avlägg. Ja, och fläsklägg.
Ja, men det är för att våra lyssnare ska slippa lyssna på Sveriges Radio, utan de kan direkt lyssna på oss. Det är ungefär som att titta på TikTok istället för att följa CNN.
Ja, men det är märkligt där, när vi ska få 1000 spänn alla fattigmanshushåll i det här landet som försöker kämpa sig runt, om det är för höga elskatter eller bensinpris eller vad det är, för nu ska vi ha vätgas och Greta Thunberg solpaneler överallt. Mm. Det roliga är, varje dag så läser jag i tidningen om folk med 5 identiteter och folk som har fuskat med det, och det är vabbfusk och det är omfattande. Alltså, vad var det stod i veckan, Hans? 1,3 miljoner människor i det här landet i arbetsför ålder mellan 18 och 64 år som inte är heltidssjukskrivna, klarar inte sin egen försörjning. Nej. Så när du jobbar en 5 dagars arbetsvecka har inte vi någon arbetstid. Vi är ju morgonmuppar i radio.
Ni som lyssnar, ni räknas dit, inte
exakt,
vi.
Exakt, för ni är ryggrad i det här samhället faktiskt. Ni som får hjulen att rulla. Ja, och ni som får miljön att bli förstörd. Och ni som får abborran och får lunginflammation i Östersjön. För ni kör runt era förbannade jävla motorbåtar varenda sommar. Och köper kanske en
Vänta nu, våra lyssnare kör inte motorbåt.
Vad kör de då?
Jag vet ingenting om våra lyssnar. Vet du någon som lyssnar på den här podden överhuvudtaget?
Du som lyssnar, det är så mycket folk som lyssnar på den här podden så att det har blivit helt bizarrt.
Det är obegripligt. Har de inget bättre för sig? Fy fan.
Ansök som frivilligt till hemmafronten i Ukraina eller erövra en rysk T-72. Ja,
Jonas, du hade någon idé om den här nya maskuliniteten, det här vad som kommer att erfordras när vi blir anfallna av främmande makt plötsligt måste strunta i miljön och HBTQI-plus-frågor och jämlikhet och allt det där. Det kommer ju få katastrofala följder för
det börjar ju med att
det här Dalahästlandet.
Det börjar ju med att Södermalms latte morsernas egen Nils Dacke, upprorskvinnan Sissi Wallin, fälls för förtal för att ha hängt ut en person som har samma yrke som tidigare nämnde, Johan T. Lindvall. Och de har till och med jobbat på samma tidning. Eller Lindvall var på Expressen.
Ja, det var han på Expressen.
Bandyfinnen var ju på Aftonblaskan.
Just det, ja. Så exakt. De var ju konkurrenter, skulle jag säga. Ja. Men hon var alltså fälld 2019 för förtal. Ja. Sen var hon ju då stämd av justitiekanslern och åtalades för tryckfrihetsbrott, va?
Den kvinnliga justitiekanslern. För sen kladdkakan Lamberts avgick så är det ju bara damer
Det är ju nästan som att Lamberts ska komma tillbaka, för den här tanten har inte rosat marknaden och delat ut 800 000 till en syrisk medborgare som hade våldtagit 2 kvinnor. Så det var ju inget högvattenmärke.
Han var ungefär, den killen, den medborgaren var ungefär lika önskvärd som kefir på hyllorna på ICA Aspudden.
Ja, inte...
Men det roliga med Sissi Wallin, då blir hon ju då, och jag välkomnar hennes kamp. Hon kan ha en poäng i att hon ska få berätta sin historia i yttrandefrihet, bla bla bla.
Det är ju det vi håller på med, men här. Berätta roliga... ju vår historia. Nu... Jag ljuger som troll, men det gör nog hon också ibland, tror jag.
Grejen är så här, att hon blir ju då åtalad för att ha släppt den här boken där hon inte ens namnger då den här personen som då hon anklagas för att förtala. Mm. Och så rider hon upp hela sitt det här brinnande klubb uppbådet, den här lynchmobben lik den lynchmobb som jagade Frankensteins monster i den här gamla filmen med Boris Karloff. Googla gärna där hemma, en historisk filmreferens.
De som har facklor och högrepar och
exakt, de och kommer gå in i en amerikansk studio och ska stort sett elda upp honom. Han är ungefär lika önskvärd som produktchefen som gör kefir på Arla, eller möjligen Paolo Robertos produktchef som trycker ur sig pastasås. Mm. Den lynchmobben, hon förfogar ju över en sån lynchmobb, Cissi Wallin, och hennes 100 000 följare på Instagram. Mm. Hon sitter i en stuga i Delsbo, hon jobbar ju inte med något yrkes... Hon är ju slöjare än vad du och jag är. Hon försörjer sig
av sin... Nej, det kan hon ju inte vara.
Hon har ju fått liggsår klassat som arbetsskada. Hon är extremt. Hon vill inte jobba med något vanligt sketet lönearbete. Hon vill inte sitta och köra någon bil någonstans eller köra taxi och skjutsa amerikanska sjöofficerare till valfritt luder på Östermalm. Nej, det vill hon inte göra. Nej. Absolut inte. Och det vill inte jag heller. Det vill egentligen ingen göra.
Fast du har ju ändå gjort det. Du körde ju taxi förut, Jonas.
Ingen
hade ett riktigt jobb.
Ingen vill skjutsa någon någonstans med de här förbannade bensin- och dieselpriserna. Va? Nej, men så här är det. Hela hennes claim to fame bygger ju på att hon ska då fällas i den här förtalsrättegången. Och då ska du
hamna på hinsan på vatten och bröd.
Det ultimata liksom.
Det var narrativet.
Ja, patriarkatet styr och de har infiltrerat våra domstolar. Det är ett förbannat manssamhälle. Och så helt plötsligt efter
20 minuter.
Ja, efter 20 minuter så frikänns hon. Så hon kommer ut i rättssalen. Vad fan händer nu? Jag som just skulle angripa patriarkatet med min 100 000 svans på Instagram. Jag blev frikänd. Vänta nu. Patriarkatet och den här förbittrade, förhärdade, manliga hierarkin som styr domstolsväsendet och den så kallade rättsstaten Sverige med Jan Guillou i spetsen och lite andra hejdukar och förståsigpåare. Mm. Den var på min sida. Hela hennes gerillakamp fall i pladask. Ja. Det är ungefär som att FNL skulle bli inbjudna till Vita huset och Richard Nixon skulle gå fram Tricky Dick och säga, vi ber om ursäkt hörni, ni har lärt oss hur man kokar ris så att det inte ska klibba och dessutom ser ni bättre än oss. Här, ta segern. Ni får det. Mm. Alltså det är den förmodade fienden. Man bygger en karriär på en fiende som sen inte finns. Ja. Hon frikänns ju. Ja. Hon kommer ju undan med det och jag välkomnar det. Men det är ju lite roligt ändå att Cissi Wallin som har kämpat mot patriarkatet helt plötsligt upptäcker, herregud, jag har patriarkatet på min sida.
Ja, typiskt, hatar när det händer. Men det är ju lite som oss, vi sitter här och fäktar mot väderkvarnar som Don Quixote och Sancho Panza. King for Don Quixote.
Jag vill helst vara väderkvarnen. Nej, lirka av med flanellbyxorna ska ni förbanna mig få se på mjöl här. Nej men titta, här kommer han ju. Mjölnarens Irene.
Von Lindskov.
Just det. Har jag berättat om statyn?
Ja, det är inte den där jävla dammiga statyn i Kristianstad.
Filip
Som ju är hemort till von Lindskov.
Ukraina-kosackernas första konstitution skrevs av Filip Orlik. Och jag älskar när du vrider och slänger på huvudet. Du skulle kunna bli manlig striptör, Lindskov. Va? Har vi ingen stång han kan dansa runt så kan vi också tjäna pengar på den här podden.
Apropå det, Jonas. Vet du vem den här Marina Ovanchikova är? Det var hon, redaktören på nyheterna, de statskontrollerade nyheterna i Moskva, som steg in bakom programledaren, höll upp ett plakat där det stod vi, eller hon sa ni då, de andra uppenbarligen ljuger om kriget i Ukraina, och det var ett jäkla liv med den här Marina då, och hon fick böter i rubel, nu är rubeln inte värd någonting så det var bara 1500 spänn i böter, men hon hotas ju också av att bli dömd för förräderi vad det lider.
Hon är ju värre utsatt i en vidrig rättsstat. Den självaste Cissi Wallin. Den här tjejen är verkligen synd om. Vad hette hon, sa du?
Marina Ovanchikova. Men
vänta, hon är Olga hette väl hon som sjöofficerna besökte på Grevgatan?
Ja, va? Det är en helt annan. Ja, okay. Men Marina Ovanchikova, hon fick ju också den här programledaren. Det sitter ju en kvinna framför henne där hon står och håller upp skylten och protesterar. Hon vart ju skitsne över att få sin nyhetssändning förstörd av en aktivist och kollega. Dessutom att Marina, aktivisten, hade ju dubbelt så stora silikonbröst och ännu större ankelläppar än vad programledaren hade. Så hon vart förbannad och kallade henne för slamp.
Jag har inte sett
rysk kultur när den är som allra finast. Såg du rocken förresten
jag har inte sett så stora silikonbröst förrän jag såg den där ryska tv-sändningen kapad av SVT:s Aktuellt. Hon sprang in med två stora lökkupoler. Hade de haft de där lökkupolerna på ett kefirpaket hade de slängt ut kefir
ute direkt. Men såg du Putins den där täckjackan eller vad det var för någonting, alltså, han hade när, på Luzhniki-stadion.
Vad var det Dolly Parton en gång sa? Du har ingen aning om hur mycket det kostar att se så här jävla billigt. Hur kan han gå gå upp med liksom någon Luigi Pavarotti-kostym för 140 000 spänn och till det en vit pullover under.
Polo. Ja, precis.
Han ska gå upp på scen och säga, jag är ungefär som vanliga ryska kolchosbönder, jag är ungefär som promdragarna vid Volga, jag är Rysslands store son, jag ska ge er imperiet tillbaka inklusive Rasputin och Leo Tolstoj, hans fantastiska författarskap. Och vad slutar med? Att de buar ut honom.
Ja, det var alltså, tydligt misslyckat det där. Alltså, dels
det tyckte du. Du är fan mer misslyckat än hans 6 mil långa konvoj som inte hade någon bensin på väg mot Kiev.
Nej, stilmässigt är det ju givetvis ett haveri, men han borde ju, grejen att han har ju KGB-bakgrund, han har ju militär bakgrund. Varför gjorde han inte som Hitler, klä ut sin riktig ordentlig uniform? Hitler hade ju aldrig varit med. Han var ju världens sämsta militär och ändå hade han förstklassig uniform på sig på alla möten. Det tycker jag Putin borde lära av. Mm. Och istället dyka upp med medaljer och grannlåt istället för att stå i en
täckjacka
som fan jävla oligarkmode. Det ser ju anskrämligt ut.
Du är lite oförskämd nu när du säger att
Hitler,
Adolf Hitler som jobbade som vad heter sån här?
Konstnär. Hörtorgskonstnär.
Han sög på ramen, han var ju fattig. Han bodde ju på härbergen i Wien på det glada 60-talet.
Ja, på KFUM va?
Ja, exakt. Inte 60-talet, 1890-talet ska vi säga, absolut. Ja. Får jag bara säga att när du utnämner Adolf Hitler till världens sämsta militär så är han ju världens näst sämsta militär. Världens sämsta militär, det var ju ändå Göran Persson, han gjorde rekryter på regimentet i tur för Göran att de inte har någon invägning i svenska försvarsmakten.
Jäklar, alltså, hur kunde han passera? På den tiden tog de vad fan som helst. Det där borde ju ha varit, han borde ha fått en örfil och gå hem och banta innan han rycker in.
Ja, verkligen. Det är en kul debatt nu också.
Jag ska inte håna hans vikt. Och inte Kristerssons längd heller faktiskt.
Nej, exakt, exakt.
Men de kunde ju byta lite.
Mm. En rolig grej med, jag orkar inte ens gå in på den här. Björn Werner, Göteborgs-Postens kultur som nu har sagt att det känns unket 1950-tal och det känns som en gammal förlegad mansroll att männen i Ukraina stannar kvar och de flyktingar som kommer, det är kvinnor och barn, därför att det är en inkallelseplikt. Du får inte lämna Ukraina om du är man mellan 18 och 60 år, fjolla eller ej. Du ska inställa sig för att försvara landet mot en aggressionsmakt som försöker ta alla fria värden som de fortfarande kämpar för i det där stackars landet. Det är roligt, i Ukraina är det krig och de bombar teatrar och delfinarier och akvarier och Lidl-butiker och de bombar
till
och
med äldreboende också. Det är ju värre än i Sverige där vi lät dem dö av corona.
Nej, men i Sverige är det en kulturdebatt om den så kallade mansrollen och i Ukraina flyr folk för sina liv under bomber och granater. Jag tycker det är vämjeligt att sitta i en podd
Vänta nu, det är ju inte det vi gör.
Jo, det är exakt det vi gör, Hans.
Vi är ju lika dåliga kålsup. Vi förtjänar det här lilla dalahästlandet och sitta och gräla om HBTQI-plus-frågor när världen står i brand.
Exakt. När den riktiga verkligheten kommer krypande,
då är det något annat.
Då är det jag som kliver ut genom nödutgången för att citera fantastiska Frankie Boyle. Googla på honom. Nej, han var inte donkosack. Han är skotsk ståuppkomiker.
Mongol.
Han är skotsk ståuppkomiker. Det roliga med skotska ståuppkomiker, de har ju till och med skämt.
Vet man inte förstår vad de säger.
Vi går ut på en countrylåt.
Vänd telefon åt rätt håll nu så ljudet kommer åt rätt.
Tack för att
alltså inte mick mot mick, högtalare mot mick.
Tack för att du står ut med oss. Det här är Dang Me. Inaktuellt är klart, tack.
Titta Lindskog, han gör fel, ser du?
Jag håller för fan rätt.
Han behöver inte betala stim när du håller fel.
They ought to take a rope and hang me. De borde hänga oss, men vi är fria som fåglar.
Ja, en vecka till i alla fall.
Välkommen till Rasmus på luffen gånger två. Glöm inte Harry Martinsons fantastiska roman Vägen till klockrike, om den frie mannens väg mot någonting som kallas för klockrike.
Lindskovs... Ja, den fria kvinnans också och HBTQI-plus-personen.
Så är det. Tack för ett fantastiskt avsnitt. Du får oss en dag tidigare om du lyssnar på...
Du har podplay.se helt enkelt, eller så laddar du ner podplay-appen direkt till din telefon så får du allt det här, alla glädjeämnen, alla roliga utfall en dag före alla.
Podden är unik så tillvida att Lindskov inte klipper den, utan sätter bara en utkod och en utkod och sen går den ut. Tack för den här veckan.
Och det är inte av publicistiska skäl. Han bara skiter i det. Han orkar inte. Jag förstår honom.
Tack till dig som står ut. Vi jobbar på 2 avsnitt i veckan. Vi är ogenerade, oediterade och oavlönade. Inaktuellt i studion. Jonas Nilsson, Hans Wiklund hör oss till vardags i morgonshowen på Rockklassiker. Det är gammeldags radio det. Lindskov ser ni nästa gång i Lyxfällan på TV3.
Podplay, en del av Power Media.